Kylskåvalinde, en podd om invändningar.
Hej Jenny.
Hej Bo.
Vi ska prata en invändning till.
Ja.
Vi närmar oss 100 avsnitt i den här podden med invändningar.
Ja, det dyker upp, fortsätter dyka upp invändningar.
Jaha.
Och de som vi lyfter upp är ju ofta invändningar som vi har hört flera gånger.
Ja, precis.
Som vi märker återkommer i olika verksamheter, ibland lite kanske mer kopplat till en viss typ av verksamhet.
Ja.
Men den som jag tänkte att jag skulle vilja prata med dig om idag, den rör anhöriga. Och
ja.
Den här invändningen brukar låta ungefär någonting i stil med, ja, men de anhöriga lägger sig i.
Mm, den är jättespännande.
Ja.
Ja. Det tycker jag själv anhörig.
Ja.
Så jag förstår ju lite från båda håll, för jag kanske inte heller den som inte lägger sig i.
Nej.
Nej, fast jag har ju verkligen försökt, för jag har varit på andra sidan också.
Just
och
det.
Tänka, vad är det som gör att jag vill lägga mig i här? Det är ju det som är det intressanta.
Ja, men precis. Ja. Och det är väl jättebra att börja, för jag tänker att det är där vi behöver liksom, vi behöver ta startpunkten där, tänker jag. Vad kan det finnas för anledning att man lägger sig i?
Ja.
Och är det per automatik någonting som vi ska klassa som negativt? Va? Det är ju egentligen där vi behöver starta.
Det är det vi behöver starta.
Ah.
Hur tänker du kring det? Alltså när du upplever, har du upplevt sådana situationer där du tänker, varför snackar vi om den anhöriga nu?
Ganska ofta. Och jag tror att jag ganska snabbt hamnar där. Jag tänker att är det här något som vi är negativt egentligen? Det är oftast den frågan som jag ställer mig själv och som jag också brukar lyfta när det kommer upp på handledningen. Och kanske framförallt försöka så snabbt som möjligt få fatt i vad är detta, är det som liksom som är så som blir svårt för oss. För vi måste lägga det i det där vi kan jobba med det, för vi kan inte liksom prata om en anhörig som inte dels inte är med i ett samtal som kan få chans att liksom ge sin bild av vad det är som då orsakar att man då kanske är i detaljer, för det kan ju vara det till exempel som att man upplever att den här anhöriga vill veta allt eller den här anhöriga är aldrig nöjd eller sådär, va? Men så att vi behöver lyfta upp vad väcker det hos oss och vad är det vi kan liksom förstå hos oss själva. Så att vi flyttar fokus från den anhöriga så fort det bara går, tänker jag.
Ja, det tycker jag också. Jag brukar ju säga att varför snackar vi om den anhöriga? Och så sen, för att hon är bindgalen, så säger vi, det gör ingen skillnad.
Nej.
Alltså vi snackar om anhöriga när vi misslyckas.
Precis.
Det är vad jag brukar säga. Så kan vi sluta med det? Annars får vi ta och snacka anhöriga arbete.
Ja.
Det kan vi göra. Men ska vi snacka om personen? Ska vi inte snacka om personens mamma eller pappa?
Nej.
Så det är en. Men det finns ju en annan faktor i det. Det är att framförallt om personal upplever att den anhöriga vill bestämma vad de ska göra. Då blir det lite jobbigt för en del. Och då blir det ju anhörig arbete vi ska snacka om. Där ska vi inte snacka om vilken metod vi ska använda. För jag ska inte ge personalen ammunition i den konflikt de har med den anhöriga.
Nej, verkligen inte.
Det blir ju verkligen inte bra.
Just det. Nej, men så brukar jag också säga att liksom jag tror också att man behöver dels då när vi har pratat om vad väcker det för känslor i oss och vad är det som för oss blir jobbigt att hantera i detta. Men sen också vad vi har för förväntningar och vad skulle vara en bra anhörig då?
Ja, det är spännande.
Alltså och det brukar bli ganska en del skruvande på stolarna, men vad då? Nej, men alltså, låt oss prata om olika typer av anhöriga. För jag tänker att det finns ju väldigt många olika. Oftast finns ju inte en anhörig som den andra lik. Och låt oss prata lite om det. Och vad har vi ens en bild av? Vad är den perfekta anhöriga att ha att göra med? Redan där kan man liksom faktiskt komma till en punkt, nej men vem är ens det? Och alltså, nej men vad är det? Vi vet ju inte ens vad det är. Nej, men,
nej.
Så att det gäller liksom att försöka.
Vi är inte så glada och tacksam.
Ja, men lite så. För man vill ju inte ha någon som inte bryr sig heller.
Nej.
Och man ska inte vara för mycket i, men vad är det vi vill ha då?
Ja. Nej, det blir ju jätteknasigt.
Ja. Ja. Mm. Så att det finns ju lite olika liksom, sätt att komma in, liksom att prata om det och inte liksom, helt ignorera det faktum när det kommer upp på bordet. Men vi hela tiden måste flytta fokus från den enskilde anhöriga som person.
Ja.
För vi behöver också ha så extremt mycket respekt för att vi vet inte allt om en familj, om en liksom, relationer och liksom vad som ligger bakom allt det här. Så därför kan vi heller inte vara och peta i och tycka och tänka så mycket.
Nej.
Det hör inte hemma liksom, i de här typerna
Nej.
Av samtal.
Nej, jag tycker ibland handlar det ju om att i anhöriga arbetet att de måste ju, anhöriga måste ju känna sig hörda.
Ja. Ja.
Alltså, jag har en litet trick, om man kan säga det så, och det är att om man ser på det som en relation vi har med anhöriga, personal och anhöriga, då är den ju inte jämlik.
Nej.
Den är ojämlik på två olika håll. På det viset att det som händer hemma, det har inte personalen inflytande på.
Nej.
Där bestämmer den anhöriga. Så är det.
Mm.
Det som händer hos oss, det bestämmer personalen.
Mm.
Men anhöriga får gärna ha råd till det som händer hemma.
Mm.
Men den anhöriga behöver inte lyssna.
Nej.
En anhörig får gärna ha råd till personalen. Och den anhöriga, eller och personalen måste faktiskt lyssna.
Mm.
Men är det så att de säger nej, vi kommer inte att jobba på det viset, då måste de ha bra argument.
Ja,
det är det som gör skillnaden med om man får betalt eller inte betalt.
Just det.
Den anhöriga behöver inget argument.
Nej.
Men vi behöver ett argument.
Precis.
Det är jätteviktigt. Det finns en sån här liten trick man använder i kampsport som jag tycker är jättespännande.
Mm.
Och det är att upp till svart bälte i karate till exempel, det får du inbort genom att hålla på med karate.
Mm.
Men för att öka efter svart bälte, då måste du undervisa.
Ah.
Och det är jättebra, för det innebär att där måste du kunna förklara varför du gör vissa saker.
Just det.
Alltså där tänker jag, det är en sak att vara personal och få saker och ting att funka, men ska du öva svart bälte upp i de olika dagen eller vad det heter, då måste du liksom kunna förklara varför.
Ah, vilken bra liknelse.
Ja, och det tänker jag, det behöver vi. Jag har fått liknelsen av en som heter Conny i Stockholm. Ja,
grymt.
Ja, han har hållit på med karate och har barn med särskilda behov och är professionell också.
Ah.
Så det är över hela linjen, ja, precis. Men just den här, alltså, när vi behöver säga, men vi gör så här med din anhöriga, med ditt barn eller vad det är, det gör vi därför att. Då kan vi liksom lyfta det ett steg till. Och det är vi förpliktade att göra.
Just det.
Medan när vi säger att det är bra att man inte får så mycket godis när man är hemma hos dig.
Just det.
Där kan de säga nej, men det är inte ert ansvar. Det behöver du inte lägga dig i. Jag gör som jag vill.
Mm.
Och då får vi säga okej.
Okay. Ja.
Ja.
Ja, just det.
Det är som det.
Ja, men precis. Och det där är väldigt, jag tyckte väldigt mycket om den liknelsen med att om man ska ta sig vidare från svart bälte så behöver man kunna förklara enkelt och begripligt liksom, vad det är vi gör. Och det är också det som jag brukar komma till liksom, när vi har gått igenom den där första delarna som jag nämnde. Okej, så hur skulle vi förklara vad vi gör? Liksom, hur vi jobbar och, liksom, och beskriva det som händer. Inte bara när den anhöriga är här på besök. Och inte bara det som sägs och lyfts upp när vi har våra kanske uppföljningssamtal eller nätverksträffar eller vad det kan vara. Utan det som händer när den anhöriga inte är här.
Ja.
För det är min erfarenhet att det är oftast det som vi glömmer.
Ja.
Att vi kan inte förvänta oss att allt det där vi gör hela tiden, varje timme, varje dag. Att det vet man per automatik som anhörig. Utan man får viss, även om vi kan ha en anhörig som är väldigt närvarande i sitt vuxna barn eller sitt barns liv. Så är man inte där hela tiden så ser man inte allt.
Nej.
Och med en gång vi kan ta det perspektivet och börja liksom koppla på de tankarna så händer det också något med oss. Men det är klart att man vet ju bara hur det är när jag är där.
Ja.
Och ett sånt där exempel som jag har från många, många år känt så var det just det här med att jag jobbade i en personalgrupp där det var att man tyckte att det känns liksom nästan lite otacksamt tyckte man för att liksom det första som man tyckte att den här familjen gjorde var att se om det var något som inte stod rätt till. Alltså det kunde vara kläder som hade hamnat fel i någon garderob eller mitt barn lämnas ensamt för mycket och sådär va. Och så visste ju all personal, men så är ju inte fallet. Alltså visst att klädesplagg kan hamna fel, men det är ju inte hela världen. Och ensam, nej, det här, vi lämnar aldrig den här personen ensam.
Nej, däremot men, så backar vi när den anhöriga det.
Och det var precis det som hände att när vi tittade på det utifrån det här. Att, okay, men vad är det den anhöriga ser?
Mm.
När är den anhöriga här och hur ser det ut då? Då fick vi ju faktiskt upp det här för att, men just det, då är ju vi väldigt laid back. Då tar vi ett steg tillbaka och säger vi är här, ropa om det är något. Mm. Vill att vi hänger med ut på en utflykt så gör vi det. Men annars så låter vi er ha er en stund, liksom familjen.
Mm.
Och det är klart att då, om man då inte får beskrivet för sig väldigt tydligt att det här gör vi, vi backar undan när ni är här. Annars ja. Är ju vi där ni är istället.
Ja, precis.
För det, så klart att man kan vara orolig och känna att jag behöver komma oftare. För jag står inte ut med tanken på att mitt barn är så mycket ensam.
Nej och det är en mekanism.
Ah.
Det finns ju en som är likadan. Det är den här med barnen som ringer hem.
Precis.
Och det upplever vi ju väldigt ofta. Att vi har ibland, så, när man är lite ensam, så ringer man hem.
Mm.
Till mamma eller pappa.
Mm.
Och det ringer man för att få lite omsorg.
Ja.
Och då kanske man säger, personalen är aldrig här.
Ja.
För då säger föräldrarna, är de aldrig här? Oh, men det är ju inte bra, jag ska fixa det. Och det är så mycket omsorg i det.
Mm.
Och det kan kännas så härligt att få den omsorgen.
Ja.
Men personen, alltså, använder ju detta för att få omsorg.
Ja.
Det behöver inte avspegla en verklighet.
Nej.
Och de flesta personer inom LSS, de förstår ju inte att om jag ljuger i den sammanhangen så kan det upptäckas i en annan sammanhang.
Just det.
Alltså, vi brukar säga att de ljuger dåligt.
Ja.
Det är inte fel att ljuga, men man ska fan göra det bra för annars blir det problematiskt, eller
hur? Just det.
Och här ljuger man då dåligt. För det, men problemet är att den anhöriga upplever inte det.
Nej.
Den frågar inte, har han stöd? De säger, men varje gång han ringer mig, där är han ju själv.
Just det.
Ja, men jag hade sån roligt med min son Mattias, han var scout.
Mm.
Från han var 10 år eller något liksom. Och sen ringde han mig någon gång när han var 12, tror jag det var.
Mm.
Så jag var på läger. Alltså, jag sitter ut och det är kallt och jag vill inte vara här. Och så med Mattias, du brukar ha jättestor, du tycker det är jätteroligt att vara på scoutläger.
Mm.
Nej, det är alltid så här på kvällarna. Okej, så har jag. Men varför har du inte sagt det? Det är först nu, jag har fått telefon.
Såklart.
Så den här lilla dippen, det var genast att ringa hem liksom.
Just det.
Men den dippen är en del av den upplevelse det var av att scouta. Den hade han ju överlevt de andra gångerna och upplevt att det var ändå värt det.
Just det.
Det har aldrig varit klagomål i efterhand, eller hur?
Nej.
Men just för att telefonen var där. Och just den känslan, den tror jag vi väldigt mycket får som anhöriga.
Ja, visst.
Att personen ringer hem lige precis då när det ingen är där. Då upplever vi att det aldrig är någon som är där.
Ja, ja.
Och precis. Man ringer för att få den här lilla omsorgen. Och där kanske man brer på lite tjockt för att få lite mer omsorg.
Ja, det tänker jag att vi kan nog många relatera till. När vi ibland, vi liksom, när vi vill verkligen få kontakt och som du säger, den här omsorgen. Inte alltid vi kanske är medvetna om det själv. Men vi berättar om saker så att vi får lite den där kramen eller det där. Liksom, så. Vill du ha något? Kan jag göra något för dig? Nej, det var bara skönt att liksom bara känna att du var villig ifall det hade varit något. Men du behöver inte göra det idag. Precis. Men då vet jag, då har vi fortfarande den relationen. Det var egentligen det som var viktigt för mig. Att känna att du finns fortfarande.
Ja, precis. Och det gäller det som anhöriga och tänka, det kan vara det, så jag måste snacka med personalen.
Ja, ja.
Det är en, och sen gäller det som personal också, tycker jag då. Men då är väldigt tydlig med att, ja, men alltså, du kan vara helt trygg. Alltså, vi gör det vi ska, och hade han ringt till oss så har det funkat. Mm. Jag har upplevt, jag har ibland blivit ombedd att kommentera dolda kamerainspelningar och sånt här. För nyligen gjorde jag det i dansk tv, och där var just en sån här. Mm. Alltså, der er jo aldrig nogen der, og sen, han kunne ikke ringe op sin mamma på FaceTime selv, han behøvede personal til det. Men personalen havde ikke været der og hjælpt ham.
Nej, okay.
Og sen, når han endelig ringer, så sagde han, jeg fik ikke hjælp hele natten, jeg måtte dårligt hele natten. Og da var det jo fel.
Mm.
Altså, yeah. Og det er jo vigtigt at sige, at det er fel.
Ja. Yeah.
Alltså, kan han inte själv ringa upp så måste vi se till att hjälpa honom. Så är det ju.
Ja.
Så jag förstår att man kan tänka så som förälder. Men man måste liksom hela tiden ha den här tanken att vad fyller det för funktion? Är det så? Jag måste snacka med personalen. Och det upplever vi ju. Om personalen då börjar bli otydliga, då blir det jätteilla.
Ja.
Så för då blir ju oron jättestor hos den här nu, att de försöker komma undan nu.
Precis, för det kan jag också liksom få höra in emellan, att man har kanske till och med sagt det, vi har sagt till en anhörig att du behöver inte svara när hen ringer.
Mm.
För vi har, alltså det blir ju inte bra alls, va? Man börjar liksom i helt fel ände.
Ja.
Och sen tänker jag också koppla till det du beskrev där med när det verkligen blir fel.
Mm.
Att väldigt många anhöriga har ju varit tyvärr med om erfarenheter av att det inte alls har blivit bra.
Ja.
Och det får vi ju heller inte glömma bort. Så att ansvaret måste vila tyngst på att den här relationen blir bra och trygg på de professionella.
Och då måste vi försvara ärligt vad vi måste svara.
Ja.
Det är jätteviktigt. Ja.
Och att vi faktiskt visar att vi vill förstå och vad har ni varit med och vad har ni för erfarenheter?
Mm.
Om ni vill berätta.
Ja.
Så är det värdefullt för oss.
Ja.
För det är klart att alla kommer med sin historia. Och vi behöver göra allt vi kan för att få den där draghjälpen till vår empati egentligen. Det är ju det handlar om. Så att vi inte tycker att det är oschysst och ojämlikt att vi bjuder till men den anhöriga gör det inte. Men vänta, vem är det som är den professionella här?
Ja, precis. Ja.
Så att vi behöver förse oss med det vi behöver för att inte bli irriterade utan förstå.
Plus jag tror att vi som personal så utgår vi bara från den verksamhet vi är i.
Ja.
Och vi har kanske inte förståelse för. Alltså, för jag tänker så här, vi jobbar med något som är stegvis vård eller minsta insatsprincipen. Och det innebär att när vi upplever att någon behöver hjälp så gör vi en insats.
Mm.
Oftast den minsta vi kan tycka. För att se om det räcker.
Mm.
När inte det räcker, då ökar vi insatsen. Och sen säger vi, ja men det räcker ju inte detta så nu har vi ökat insatsen.
Mm.
Fast det räcker inte heller.
Nej.
Inte de som hamnar i LSS så småningom. Det har varit igenom 10 otillräckliga insatser innan vi kommer upp till en nivå där det funkar.
Just det.
Och det innebär att den anhöriga har tappat allt förtroende för vår professionalitet.
Mm.
Så även om vi upplever att jag är en verksamhet, den funkar fan. Ja, men han har varit i 10 nivåer innan han kom hit.
Precis.
Som inte har funkat. Så den anhöriga har det med sig i ryggsäcken.
Mm.
Det är ju inte konstigt.
Nej, precis. Mm. Det är jätteviktigt att vi aldrig glömmer det perspektivet.
Ja. Så det här med att säga att tydligt med, det här är det vi gör. Vi gör det av den här orsaken. Alltså det här med argumentet. Vi gör det av den här orsaken. Men jag tycker ni skulle göra så istället.
Mm.
Har du hört den här, de ska inte jobba med bilder?
Ja, det har jag. Flera gånger faktiskt.
Mm.
Och där kan det ju bli, och det brukar dra igång ganska starka känslor hos personalen då, som kanske då känner att man, i vissa fall har man tagit fram bildstöd och kanske gjort bildscheman eller olika typer av visuella stöd liksom kopplat till bilder och så.
Som man upplever att funka.
Som man tycker funkar. Och sen så får man då höra från anhöriga att det här vill inte jag. Eller det behöver inte mitt barn eller så. Så att man, och att man då känner att hur ska vi ta oss igenom detta då? Och har de rätt? Har anhöriga rätt? Kan jag också få då som fråga att faktiskt säga att vi inte får och inte ska.
Mm.
Så att det finns många delar i detta.
Mm.
Och
där tycker jag att alltså vi måste ju ta ansvar för det vi gör. Vi måste använda de metoderna vi anser är bäst. Och den anhöriga om det att barn har ju alltid möjlighet att tacka nej till insatsen.
Mm.
Och be om en annan insats. Det är inte säkert man får det, men det är ju den möjlighet man har.
Yeah.
Men vi har alltid ansvar att förklara varför vi gör det.
Precis.
Det är viktigt, det tycker jag. Och sen, det är, jag läste faktiskt i tidningen, det är så här att, nu kommer vi lite ut på ett sidospår här, men jag har jobbat i autismfältet i 25 år. Under alla dessa år, så jag jobbar i olika länder också. Där har det varit lite kampanjer, och det kommer från de här föräldrarna som får ett barn med autism på ganska lågt funktionsnivå eller med stort stödbehov som vi säger, ytanspråk och så vidare. Och sen får de veta att det mest evidensbaserade vi har det är TBA.
Mm.
Eller intensiva insatser hos barn. Och sen säger de, vi vill ha det i förskolan. Och sen säger kommunen, jamen det är vårt, det sysslar inte med i förskolan. Vi sysslar med pedagogik och där har vi tydliggörande pedagogik och bilder och AKK och sådana här. Alltså alternativ och kompletterande kommunikation. Och föräldrarna säger, vi vill ha PEC så vi vill ha det och det och det, för det är evidensbaserat. Och sen säger de flesta kommuner, nej, för det är en insats som kommer att kosta en fulltidsanställd. Och den är inte, det är ingen vettig insats. Och det finns det också forskningsstöd för, det är viktigt att säga.
Mm.
Vi har forskningsstöd för att de här metoderna funkar på kort sikt, men lär sig saker, men det har tagit längre tid att lära sig.
Mm.
Men vi har ingen forskningsstöd för att det gör någon skillnad alls i funktionsnivå när man är vuxen.
Just det.
Och metoden funkar bäst på de som har minst autism. Inte de som inte har språk. Där över hälften har absolut ingen som helst effekt av metoden.
Och där man då sätter in det kanske oftast. Ja,
ja det är där man sätter in det, de föräldrarna som kräver. Och där kan vi få de här konflikterna. Och nu har vi ju ett rättsfall i Sverige där man har stämt en kommun för att man inte har gjort det. Och det, och det som har hänt i de här olika länderna, det är att man bildar en förening. Och den föreningen, där samlar man in pengar till det här rättsfallet. Och sen tar man ett fall som man exponerar i media. Och sen kör man rättsfallet och sen kanske man vinner i rätten. Och då, så man har samlat in pengar av andra föräldrar också. Så man gör en sån här, ja, ett ärende av det, kan vi säga. Och det händer i Sverige nu också. Och det har hänt förut, och det har hänt i Danmark, det har hänt i Norge och så vidare. Det har hänt i Tyskland. För liksom att tvinga igenom den metoden. Och där har man då dissat hela den metodik som man har använt i förskolan, som jag har varit det vanliga strukturerade autismpedagogik och AKK och så vidare, som vi vet funkar. För problemet är att vi vet också att det här andra, det funkar inte på mer än hälften.
Nej.
Alltså det är det som är problematiskt. Men evidens betyder att funkar på, konstigt nog, så betyder det funkar på flest. Men det här, det betyder då att när vi tar gruppnivå så får vi en liten höjning i de här saker vi lär barnet. Det handlar om träning, och alla barn lär sig av träning. Men när man slutar träna så tappar man ju utveckling. Alltså så fortsätter du inte utvecklingen av dig själv. Och tanken är att man ska bara träna i en viss period och sen ska det gå bra. Och därför så ser vi ingen effekt på sikt.
Nej, just det.
Ja, alltså så, och det är samhällsekonomiskt en väldigt, väldigt dyr insats. Där finns en del studier som har tittat på just det och säger att den har inget värde samhällsekonomiskt. För det blir inte billigare vård.
Nej.
Av att vi tränar en person i ögonkontakt som ändå inte har något språk.
Nej,
alltså det är ju sådana saker. Liksom. Ja. Så ja, det är mycket i det. Men de föräldrarna har vi ju då som en extra fråga här. För de ger sig på våra system och de metoderna vi upplever ger bäst stöd. För det vi vill göra, det vill ge barnet metoder som innebär att det kan klara sig i de verksamheter barnet kommer att vara i.
Yeah.
Och bildstöd är ett bra sätt att få överblick över sin vardag i den typen av verksamhet barnet kommer att vara i.
Yeah.
Men de här föräldrarna vill inte ha bildstöd.
Ja, just det.
För bildstöd är inte utvecklande.
Nej, just det.
Du tränar ingenting där.
Nej, just det.
Men där är liksom skillnaden. Ska vi skapa bra förutsättningar för ett bra liv genom att lära barnet att existera i den sammanhangen? Eller ska vi träna barnets förmågor? Fast vi vet att vi aldrig kommer in någonstans i närheten av normal nivå.
Just det.
Alltså det är ju den diskussion vi är i kring detta. Och där blir det jättesvårt att jobba i de ärenden. Jag var med om att göra en stor vetenskaplig studie för 15 år sedan. Där vi 16 år sedan, där vi följde alla danska familjer som fick den typen av insats och lika många barn som var i en vanlig förskola med lite blandad metod och lika många barn som var i specialförskola med tydlig teach. Och där såg vi ju att de barnen som var i vanlig förskola faktiskt de som utvecklade sig bäst med lite blandade metoder. Men däremot var det ju föräldrarna med, så var det med specifika TBA-metoder som var mest nöjda med insatsen.
Okay.
Fast det var faktiskt den som var sämst i barns utveckling. Så till och med det som man säger är argumentet, det var inget argument. Men föräldrarna kände sig väldigt hörda.
Ja, just det. Och det är ju
lite spännande. Ja,
precis.
Och där tänker jag, kan vi se till att föräldrarna känner sig hörda i de andra verksamheterna genom att säga om vi gör detta för att det hjälper så och så. Ge argumenten.
Ja.
För det som TBA-metoden är bra på, det är att ge argumenten. Så blir det lätt förståeligt. Nu tränar vi ögonkontakt, då är det inte något problem.
Just det.
Nu, alltså, så det är så man tänker, liksom, nu tränar vi språk med PEX och då lär han sig liksom, och sen ser du effekt. Och det vi bara säger det är att vi tränar kommunikation med bilder och med tecken. För med tecken kan han kommunicera fast det inte funkar i munnen på honom.
Just det.
Alltså ge de här bra argumenten så att föräldrarna känner sig hörda och sedda i detta.
Yeah.
Det tror jag kan göra en väldigt stor insats. Alltså, för jag tycker inte vi ska hålla på att träna med TBA. Jag har inte sett några bra exempel på det. Jag har bara sett negativa exempel som när barnen blir äldre, då måste vi börja ta tag i och hjälpa de här föräldrarna och skriva om huvudet på dem.
Ja, visst.
För det blev inte det som var lovat.
Nej.
Och då blir
det jättetryckligt.
Det blir mycket besvikelse och mycket sorg hos de föräldrarna som vi måste ta hand om.
Ja, det blir just faktiskt det här fokuset på träning på något sätt. Så att man missar liksom det här, allt det andra.
Varandet.
Ja, visst.
Ja, och också en tanke om att ju närmare han är normalen, ju bättre är det.
Ja.
Medan det är faktiskt inte det vi ser.
Nej.
Bara för att jämföra. hörselskadade mår sämre, oftare självmord, mer depressioner än döva.
Mm.
Varför? För de upplever att de borde kunna. De just upplever situationen och misslyckas mycket mer.
Just
så det. Ibland är det så att om du inte kommer nära nog det normala, där kanske det är bättre att inte.
Ja, oh, just det. Ja, oh, visst.
Alltså för din egen trivsel.
Just det, att man hela tiden känner att man liksom knuffas mot någonting som inte är bort från det, mot ett misslyckande ju.
Ja, för det blir ju att det kommer man att uppleva sina misslyckanden, för kraven kommer att öka med din funktionsnivå.
Just det.
Ja, det är ingen enkel fråga.
Nej, det är det inte. Men jag tänker det du nämner där också, det man kan ta med sig verkligen, och det är tyngd i det, att man som förälder känner sig hörd.
Ja.
Lyssnad på, att jag får vara inkluderad och att jag liksom känner att jag gör vad jag kan, eller vi alla gör vad vi kan för att det ska bli så bra som möjligt. För det är min erfarenhet att det är oftast det bottnar i.
Ja.
Jag vill och jag behöver få tid på mig som anhörig att börja lita på er.
Ja.
För varför ska jag lita på er om jag tidigare har en massa erfarenhet av att ni faktiskt, att professionella som ni ger upp efter ett tag.
Ja,
precis. Så vi har liksom, vi måste liksom ge den tiden, och sen att man känner att man får förklarat för sig det man själv inte kanske har hela bilden av, eller som man inte förstår.
Mm.
När det gäller bildstöd så kan jag uppleva att man ibland kan faktiskt tänka att nej, men då blir mitt vuxna barn nästan lite hämmad och liksom kanske inte utvecklas på det sättet som jag tänker att att mitt barn faktiskt kan, oavsett om det är ett barn eller en tonåring eller vuxen. Så att man har inte en bild som riktigt överensstämmer med det vi som professionella ser.
Nej.
Och då måste vi ju sätta oss ner och prata om det och förklara.
Mm. Ja.
Vad det kompenserar för och vilka vinster vi ser, och att det inte är ett styrmedel och det är inte någonting som hämmar utvecklingen, utan snarare tvärtom, att man ska känna sig delaktig och självständig i sitt liv liksom.
Ja.
Och sådär.
Ja.
Så det handlar väldigt mycket om tillbaka till, vill man komma vidare från svart bälte i karate, behöver man hitta ett sätt att enkelt och begripligt förklara vad det är vi gör.
Precis, ja.
Och anhöriga är ju ypperligt bra liksom sparringpartner att träna på, va?
Ja.
Alltså makes the sense. Alltså,
ja,
är det här det vi gör? Behöver vi förklara bättre så att du känner dig trygg?
Ja. Och det blir kanske allra svårast när vi kommer in i självskade.
Ja.
Jag upplever att de flesta konflikter personal upplever mot anhöriga, det är i självskadeärenden. Ja. Då blir det de tyngsta konflikterna.
Ja. Och det är så mycket ångest inblandat från både personal och anhöriga, såklart.
Det är jobbigt att se någon skada sig. Ja.
Ja, och det kan liksom, det är ju som att varje dag, för en del är det så pass allvarligt som anhörig, känner man att det gäller livet varje dag.
Ja.
Och då behöver man ju också bemötas utifrån det.
Mm.
Och inte känna att man på något sätt blir liksom bortfintad eller utputt i marginalen på något sätt. För det kommer ju inte lugna en enda person, såklart.
Nej, alltså jag upplever det jättesvårt. Jag både anhörig och jobbar mycket med självskadebeteende. Vi kallar kraftfull självskade.
Mm.
Och jag är inte rädd för självskadebeteende. Alltså för jag jobbar ganska mycket med det. Och jag förstår ju det här med att jamen, det är en strategi. Och är det inte så att det skadar något allvarligt som inte går att fixa, jamen då är det ju ingen fara.
Nej.
Alltså folk biter på naglarna, tänker jag. Det är också en grad av självskadebeteende.
Ja, absolut.
Mm. Alltså, här har det bara lite större problem och det blir lite större beteenden.
Mm.
Men vi gillar inte när folk slår huvud i så de kan få hjärnskakning och så, för det blir inte bra.
Nej.
Men om folk biter sig i handen, det är ju inte hela världen, tänker vi som jobbar här.
Mm.
För vi ser det. Men där upplever jag att när man är anhörig, jag också själv anhör i ärenden där det har varit självskade.
Mm.
Och där gör det en helt annan sak med oss.
Ja.
Och även i min professionalitet kan jag känna det tuffare att vara anhörig.
Mm.
Men jag kan ändå snacka med personalen om det. Jag kan förstå det, för jag vet hur de tänker.
Just det.
Men väldigt många anhöriga har ju inte den erfarenheten från andra sidan.
Nej. Nej.
Och då blir det ju verkligen, han ska inte skada sig själv.
Ja.
Och personalen låter honom göra det.
Ja.
Det är ju ett omsorgssvikt, tänker man.
Mm.
Och det har jag tyvärr jobbat med ärenden där anhöriga har begränsat barns rörelsefrihet. Alltså knutit dem fast i sängen med rep.
Mm.
satt på armsträckor och liknande för att man inte ska kunna slå sig.
Mm.
Och alla den typen av begränsningsåtgärder, de förstärker det självskadebeteendet väldigt kraftfullt.
Mm.
Och det blir mer och mer ångest i hela situationen. Det blir jättesvårt att vara anhörig.
Mm.
Och sen kommer vi in från professionella sidan och ska säga att vi måste plocka bort den där du har satt på.
Yeah.
Vi måste hitta ett sätt att långsamt plocka och träna bort det.
Mm.
För det kommer att öka självskadebeteendet om vi fortsätter begränsa.
Mm.
Och den är svår.
Ja, det är det. Det är, det. Det. Det är tufft.
Och just det här, det måste vi verkligen ha argument.
Mm. Och också beskriva, i min erfarenhet i de fallen där det är den här graden av självskada, att man igen då förstår vad de anhöriga kommer att uppleva.
Yeah.
Och att man beskriver, vi har en plan för hur vi ska kunna fixa och hantera detta.
Yeah.
Så att man verkligen kan ge den där hela bilden av att vi, om det finns stödfunktioner runt om, personalen kommer få handledning, vi jobbar med det på det här sättet. Mm. Alltså att man känner att man har ett grepp om hela bilden.
Ja.
För det är klart att har du levt i detta som anhörig själv och liksom har fått mycket både verktyg och tips och råd och så, det är klart man blir rädd och tänker, ni vet inte vad ni ger er in i. Alltså ja. det här kommer aldrig gå. Men får man då höra att det här har vi erfarenhet av och vi har tagit hjälp här, vi har det här, vi ser det här, vi kommer jobba på detta sättet och du kommer att få veta hur det går, att gärna då att man har förutbestämda tider där man stämmer av.
Mm.
För det kan ju också vara så att någonting som kan bli lite tufft och utmanande ur personalens perspektiv, det är att men en anhörig ringer hela tiden nu och vill fråga och kolla hur läget går, hur är det med min anhörig och att det är svårt att ta de där samtalen mitt i stunden.
Ja.
Och det brukar jag uppleva inte är något problem om vi bara har en avsatt tid som vi håller,
ja,
med den anhöriga.
Ja.
Då kommer vi ha tid för att prata med dig. Ja. Och gärna att det är en och samma person eller i alla fall inte för många olika som man pratar med.
Ja. Mm.
För att när man är stressad så har man ju, kan det vara så att man uppfattar lite olika vad som sägs. Och stressad. Det är en och samma person eller två personer som varvar runt som man känner sig trygg med.
Ja.
Och så brukar ju det också gå liksom alldeles utmärkt på något sätt. Att det tas om hand, det är det man vill känna som anhörig. Ni har koll, ni vet vad ni gör.
Ja, precis. Och det är igen, vi tillbaka till argumentet.
Ja.
Och sen är det så med självskadebeteende. Jag brukar säga att vi kommer aldrig få bort det helt.
Nej.
För det är personens strategi.
Mm.
Men vi kan få ner det så mycket. Och vi kan se till att det självskade som finns inte är farligt.
Ja.
Alltså det är den nivån liksom. Och jag har jobbat i ärenden som är kraftfullt självskadande. Alltså folk som slår huvud i hörn och har huvudformer som inte ser ut som andra folks huvudformer när de är 35 år.
Mm.
Där vi får ner det till en nivå som heter och biter sig lite i handen ibland.
Just det.
Alltså,
just det.
Och då är vi jätteglada när vi kommer dit. Men det, som anhörig vill man gärna ha det helt slut här.
Just det.
Och där måste vi också vara duktiga och säga, men det är en strategi och det innebär att personen kan vara i situationer personen annars inte skulle kunna vara i.
Just det.
Och därför så måste vi acceptera en viss nivå av detta. Mm. Men vi ska se till att vi kommer bort från det här skadliga och farliga.
Mm.
Och sen måste vi leva med det.
Mm.
Alltså, den är tung, men är vi tydliga med, det är det som är målet.
Ja.
Och det är livskvaliteten vi går på och så vidare, då kan det oftast funka.
Mm.
Och där tycker jag det är hjälpsamt också att säga. Det är ungefär som att bita på naglarna, men här behöver jag lite mer.
Just det, just det. Och också då tänker jag är viktigt när det du beskriver där, att man också är noga med och inte glömmer bort att lyfta allt det där andra. Alltså självskadebeteendet är ju en del. Det är ju någonting som kommer av en orsak.
Mm.
Så att vi också liksom fyller på med allt det där positiva och allt det där arbetet vi gör som vi egentligen då lägger när vi jobbar med självskadebeteende. Mm. Så behöver vi ju alltid lägga mycket krut på vad är det som, när uppstår det? Ja. Vad är det vi missar?
Vad är det för funktion?
Ja, och det behöver vi också berätta för de anhöriga. För det är ju inte helt ovanligt när man möter anhöriga som där det har varit de här kraftfulla självskadebeteenden som du beskriver. Det är ju liksom nästan det enda man har.
Ja.
Man tänker att det här är bara det enda vi måste fokusera på. Och där behöver vi som professionella säga att vi tänker att vi ska fokusera på att leta efter orsaker och leta efter stunder där det faktiskt inte sker.
Ja.
Och då måste vi också återkoppla det.
Ja, precis.
Så.
Ja, vad tydliga med det.
Ja. För det har vi kraft till. Och vi kan behöva berätta att vi får inte den ångesten för att vi just är professionella. Jag kan förstå att du har det för att du är anhörig. 100% kan jag förstå det. Men när vi är här så är vi i en roll där vi får stöd och stöttning och vi är i den professionella rollen.
Ja. Och det är viktigt att säga att den ångesten skapar mer självskade.
Ja.
Så det är därför vi jobbar väldigt hårt med att personalen inte ska ha den ångesten. Vi försöker ha hjälpmedel för att hjälpa personalen att behålla lugnet fast personen självskadar. För annars kommer självskadebeteendet att öka.
Mm.
Sen kan vi börja jobba med det. Men den anhöriga får vi ju räkna med att det är mycket jobbigare att hålla sig lugn i den situationen.
Det är klart. Ja, precis. Precis.
Alltså, så är det bara. Det är inte märkligt. Den personen betyder väldigt mycket för en. Man ser det som ett uttryck för väldigt kraftfullt lidande.
Ja, visst.
Alltså det är inte konstigt.
Nej.
Men vi andra, vi måste vara lite coolare.
Mm.
Och det skulle vara bra om anhöriga kunde vara det också. Men vi kan inte kräva det.
Nej.
Vi kan aldrig kräva något anhöriga. Det är väldigt, väldigt viktigt.
Ja, det tycker jag är superviktigt. Och det behöver vi poängtera om och om igen. Och påminna oss om det.
Mm. Det är en del av paketet.
Mm.
Att de är anhöriga och de har en annan uppdrag. De har en annan roll. Och de kan kräva något av oss. Och vill vi inte det de kräver, kan vi ge dem ett bra argument.
Mm.
Vi kan inte kräva något av dem. Vi kan komma med råd, men de kan säga skit i det du.
Mm.
Det är helt okej.
Mm. Just det.
Det är viktigt.
Ja,
det blir ett långt avsnitt.
Ja, det blir det. Om ett viktigt ämne, tänker jag. Och att vi... Men en bra avslutning. Att vi behöver komma ihåg att vi kan inte kräva av anhöriga. Utan vi behöver tänka att vi är den som kan då få en kravställan på oss. Sen betyder inte det att vi måste genomföra allt. Vi behöver bara komma ihåg. Vi behöver förklara det vi gör.
Mm.
Och det vi säger, det där tror vi inte på, behöver vi också kunna argumentera för varför och förklara varför i så fall.
Precis.
Och också kan vi väl avsluta med att skicka med hopp. För både du och jag, du längre än mig, men vi har båda jobbat ändå länge.
Ja.
Och sammantaget blir vår erfarenhet av anhöriga till personer som har olika typer, alltså mycket självskadebeteende eller andras tuffa svårigheter. Det finns hopp, för det går att få till den här bra samverkan och den här trygga relationen.
Ja.
Men vi måste ta den bollen, vi måste börja. Mm. Vi som professionella måste börja och göra jobbet.
Mm. Så är det.
Mm.
Ja. Tack för idag.
Tack.